Hej och välkomna till avsnitt 57 av 5 juli-podden med mig, Carl Andersson, och med Henrik Hax Alexandersson.
God morgon. Det är eller god middag, eller när ni nu lyssnar.
Ja, vi kan i alla fall säga att vi spelar in det här tisdagen den 13 juni klockan 11.43 i Berlin. Och ja, Hax, det är ju mycket som har hänt i veckan. Vad ska vi börja med?
Jag tycker vi beger oss till EU och pratar lite grann om ett utskottsmöte i Europaparlamentet som har haft upp upphovsrättsfrågorna.
Du ska få kaffe. Det här pratade vi om förra veckan också.
Ja.
Det är alltså det här utskottet som heter IMCO.
Just det.
Som betyder?
Det är utskottet för inre marknadsfrågor och konsumentskydd. Och de har nu behandlat sin del av EUs nya upphovsrättspaket. Och där kan man konstatera att den så kallade censurmaskinen som vi pratat om tidigare, det vill säga förslaget om att alla internetleverantörer och plattformar ska tvingas filtrera det material som användarna laddar upp och censurera sånt som då bryter mot upphovsrättsreglerna, vilket innebär att man skulle vara tvungen att filtrera och kontrollera och analysera allt som folk laddar upp. Det förslaget föll i det här utskottet. Och man kan nog nästan säga att det är dött nu. Mm. Det kan möjligen återlanseras senare i plenum, men vi hoppas att det inte blir så. Men vi måste hålla trycket uppe.
Okej, så de röstade ner det helt enkelt?
De röstade ner det. Däremot så slank länkskatten igenom, det vill säga att man ska betala en licensavgift till mainstream media om man länkar till dem med så kallade snipplets, alltså det var så, som man gör på Facebook.
Alltså att det dyker upp en tumnagel.
En tumnagel och några korta ord om vad det handlar om.
Ett litet kort utdrag, ja, det är precis. Det som är en snippet.
Ja, precis. Och det vill de fortfarande att mainstream media ska ha betalt för, trots att vad man ju egentligen gör är att marknadsföra mainstream media, för man länkar ju till dem, man driver ju trafik till de sidorna. Det är en utomordentligt dålig idé som har prövats på en del ställen och det har inte gått speciellt bra. Men det förslaget står alltså fortfarande i det här utskottet.
Men
det här är en fråga där egentligen ett annat utskott, jury alltså, det juridiska utskottet, har huvudansvaret. Och där blir det sammanträde i september. Så att vi hoppas att länkskatten stoppas där. Och vi får ju se till att ligga på. Så att hålla trycket uppe över sommaren.
Jury, det är alltså ett annat utskott i EU-parlamentet.
Ja, det juridiska.
Så det är en massa olika utskott som behandlar det här.
Ja. Alla lägger sig i det här.
Och det här var alltså inre marknadsutskottet som har...
Ja, och inre marknadsutskottet råkade ha huvudansvaret för just det här med censurmaskinen. Och jury har huvudansvaret för det här med länkskatten.
Mm-hmm. Men ändå så röstade interna utskott.
Ja, man röstade om allting ändå. Ah, okay. Men så att säga, de olika utskottens röster i olika frågor för olika tyngd där man skriver ihop huvudförslaget.
Jaha, okej. Okay. Så utskotten kommer överens om vad de rekommenderar att parlamentsledamöterna ska rösta?
Ja, allting syns i slutändan ihop till ett förslag, mm-hmm, som läggs fram fram i plenum.
Okay. Så det är många fler runder kvar här.
Så att nu har vi jury i september. Mm. Och först därefter kan det börja bli aktuellt att det här kommer till plenum. Så att räkna inte med att den här frågan kommer upp till slutlig omröstning i Europaparlamentet för någon gång framåt slutet på hösten.
Okej. Okay. Och du länkade ju också till, från din egen blogg då, hax.5july.org, ja, så länkade du till Julia Redas artikel om det här.
Just
det vill säga, hon är ju piratpartisten i Europaparlamentet.
Jag har ett par olika länkar där på hacks.femulive.org.
Men jag tyckte att hennes bloggpost var väldigt bra, för att hon skrev att det var väldigt jämnt i utskottet. Så att allt arbete hade verkligen gett resultat, i alla fall i fallet med censurmaskinen då.
Just det.
Och så skällde hon ut lite en massa ledamöter eller utskottsmedlemmar från vänsterpartier, verkade det vara, som inte ens dök upp för omröstningen. Mm. Och hon sa att om de hade kommit, då hade de kanske kunnat skälpa det här med länkskatten också. Fast de kanske ville ha den, vem vet. Och så tog hon upp en annan grej som vi också nämnde i förra avsnittet, och det var att det fanns ju en parlamentsledamot som heter Pascal Arimont, och han hade försökt att underminera partigruppernas förhandlare, för alla partigrupper utser sin huvudförhandlare som förhandlar mot, ja, är det mot kommissionen eller mot själva utskottet?
Ja, alltså varje utskott har en rapportör som är ansvarig för arbetet med det hela, och som sen dessutom är den som oftast får försöka samordna det här mot andra utskott.
Okej, men det här tror jag handlade om partigrupperna som företräder då de olika åsikterna.
Ja, precis.
Men det finns ju en massa olika partigrupper i utskottet, antar jag.
Jo då.
Och då hade han försökt underminera, men han blev nedröstad då, alltså han lyckades inte med det, så det menade Julia är också en seger, och det var ju bra.
Sen så fanns det lite andra saker också, panoramafrihet.
Just det, och den röstades igenom, det ska vara panoramafrihet.
Ja, den ska vara räddad.
Alltså att man ska få fota offentliga byggnader.
Ja, precis.
Det var ju väldigt snällt att vi kunde få det.
Ja, det där är ju en... I Frankrike och Belgien är ju detta faktiskt en fråga, därför att till exempel Europaparlamentet självt får man inte lov att fotografera, trots att det är en offentlig byggnad.
Jag tycker det är jättelöjligt att det här överhuvudtaget har blivit en fråga, att vi ska behöva rösta om att man får fota. Ja, men när röstades det om att man inte får fota då? När bestämdes det?
Ja, okej. Okay. Detta fortsätter till hösten. Jag tycker vi... går vidare, vi återkommer väl om det dyker upp något på vägen. Jag tycker vi går vidare, och då kan vi prata lite Tyskland. Där är det ett par stycken olika fall som vi inte behöver gå in i detalj på, men som är uppe i den tyska högsta domstolen, som väl heter BGH, va?
Just det, Bundesgerichtshof.
Precis. Och där har man då två stycken upphovsrättsärenden som är rätt kniviga. Och det intressanta här är att den tyska högsta domstolen har skickat två frågor vidare till EU-domstolen för förhandsavgörande. Och då är de här frågorna faktiskt den här gången väldigt principiellt intressanta. Den första lyder: vilken roll spelar de fundamentala rättigheterna i EU när det gäller relationen mellan copyright och freedom of the arts, alltså konstens frihet?
Och sa du, vilka relationer?
Mellan upphovsrätt och konstens frihet.
Uh-huh.
Det är ju sånt som ofta är uppe, till exempel om folk samplar. Kan man ju hävda att man bygger på tidigare verk och att man höjer verkshöjden och sånt där.
Ja, visst, det är ju en jätteviktig fråga. Har de skickat in den då på grund av ett pågående rättsfall?
Ja, precis. Och den andra frågan är: kan copyrightskydd övertrumfas av behovet att säkra pressens frihet och informationens frihet? Eller kan fundamentala rättigheter rent av användas för att förhindra att man driver igenom upphovsrättskrav?
Vi börjar med det där första. Det vill säga, man ska, kan det vara motiverat att publicera copyrightskyddat innehåll?
Det är samma fråga, det är en fråga egentligen.
Om det finns ett journalistiskt värde.
Precis.
Så det är en fråga, copyright versus konst, och den andra är copyright versus
precis.
Journalistik.
Precis.
Ja, det är jättebra att de frågar.
Och då hoppas vi att det blir rätt svar också, eftersom
det
är EU:s högsta domstol. domstol man går till.
Wow, alltså det känns ju som att EUs högsta domstol där kommer fälla ett avgörande som, ja, som får bäring på hela Europa då.
Jo, det, eller, där kommer, hela EU. Det där kommer att få konsekvenser.
Men hur lång tid brukar det ta när, vad är det, europeiska, vad säger man? European Court of Justice.
Just det, EU-domstolen.
EU-domstolen, hur lång tid brukar det ta då innan de kommer med ett förslag på hur Tyskland då i det här fallet ska göra?
Ja, det här kan ta, det kan faktiskt ta åratal. Ibland går det snabbare, ibland så tar det väldigt lång tid.
Mm. Men vad kul, har man något att se fram emot och följa i brist på annat i alla fall.
Precis. Om vi sen fortsätter att titta ut i världen så kan vi konstatera att förra fredagen så hade den ryska duman sin första av tre läsningar vad gäller att anta en lag som olaglig förklarar användning av Tor och VPN i Ryssland.
Mm-hmm. De röstade igenom det, eller?
Ja, just det. Det behövs tre läsningar. Första läsningen är klar. Och man vill alltså blockera tillgång till sajter som är blockerade av... Man vill göra säker på att blockeringen funkar när det gäller sajter som de ryska myndigheterna och då speciellt Roskomandzor har förklarat olagliga.
Det är deras informationsministerium, ja, eller liknande då?
Ja,
censurministerium.
Ja, det kan man i princip säga. Och det här är ju naturligtvis oroväckande, och det är speciellt oroväckande i dessa tider nu när vi faktiskt ser en del protester i Ryssland. Igår så var det ju stora demonstrationer i många ryska städer mot korruption och i förlängningen mot Vladimir Putin. Och där kan man ju bland annat konstatera att den ledande oppositionsföreträdaren som för övrigt greps igår, han har ju framförallt YouTube som sin stora distributionskanal för att nå det ryska folket. Så att man förstår ju att Kreml inte tycker om det fria och öppna internet. Men vi får se vad som händer. Men gissningsvis så kommer duman att slutligt anta den här lagen inom kort.
Men alltså, det stora problemet är väl inte att duman antar en lag som förbjuder VPN-tjänster och Tor, så att, alltså, att den förbjuder att man kan gå runt förbjudna sajter, utan det stora problemet är väl att de har en myndighet som har en lista på en massa sajter som är förbjudna att gå till. Det är väl, ja, det som är roten.
Ja, det har vi också, nästan i alla fall. Nåväl.
Har vi?
Ja, vi har ju blockeringslistor.
Ja, vi har barnporrlistan som inte är lagligt förankrad i Sverige, ja, utan det är ett samarbete, ja, mellan ISP:erna, ja, och någon. Och i Tyskland har de indexlistan.
Vilket på sätt och vis,
ungdomsskydd.
Ja, vilket på sätt och vis är värre, för då kan man inte i öppen demokratisk debatt få reda på vilka sajter som är blockerade. Mm. Och göra en demokratisk och rättslig bedömning av huruvida det är rimligt eller inte. Så att på sätt och vis så är sånt som man gör i Sverige och Tyskland nästan värre, därför att då blir den enskilda användaren totalt rättslös.
Ja, jag vet inte om det är värre, men däremot ska man inte se på våra länder som så mycket bättre i alla fall, som om vi är de fina, demokratiska, osensurerande länderna, för det är vi ju faktiskt inte.
Precis. Ska vi gå vidare?
Ja.
Då kan vi titta lite grann på Facebook. Och där hade man förra veckan en presentation av en funktion som man hoppas kommer att hjälpa människor vid till exempel naturkatastrofer. Det finns ju redan de här funktionerna i Facebook där man kan anmäla sig som säker om man har sin senaste uppkoppling på någon ort som har drabbats av till exempel en naturkatastrof eller ett terrorangrepp. Nu tar man det här ett steg vidare och genererar heatmaps av användare, alltså kartor där man kan se hur kluster av användare, var de befinner sig. Och det är ju då inte tänkt för andra användare, utan det är ju framförallt tänkt för att hjälpa räddningsmyndigheter och hjälporganisationer och polis och sånt här när någonting har inträffat, så att man ser var det finns folk som behöver hjälp.
Okay.
Och det är naturligtvis en bra sak. Men vad jag tycker är intressant, det är om man tittar lite grann, tänker vad som finns under huven här. Jag menar, det här kan ju naturligtvis användas på många, många andra sätt. När det gäller övervakning, när det gäller att dyvla på oss konstiga annonser. Facebook har ju uppenbarligen en väg att gå när det gäller att få sina annonsalgoritmer att anpassa sig till folk. Ring min telefon i rummet bredvid.
Var det alarmet eller?
Det var alarmet.
Fint att få en inblick i hur du vaknar på morgonen. Eller klockan 12.
Nej, det där var nog... Det var lunchlarmet. Dags att lyssna på Vetandets värld och Ekot och sen så ge sig ut och äta lunch.
Ja, okej. Okay. Ja.
Nåväl.
Ja. Du pratade om Facebook här.
Ja.
Och det här med kluster av människor och heatmaps. Det känns ju som att det kan finnas regeringar som vill se folksamlingar också.
Ja, detta går naturligtvis att använda för övervakning och allt möjligt, som jag sa. Så att man bör ju hela tiden, även när sådana här saker då presenteras som en god nyhet, så bör man naturligtvis hålla i minnet att det kan användas på andra sätt.
Mm.
Och det leder oss vidare till nästa Facebook-nyhet, där en sak som kanske då Facebook inte är lika angelägen om att allmänheten ska veta, nämligen att man har upptäckt ett Facebook-patent som går ut på att Facebook tänker använda våra webbkameror på datorer och telefoner och plattor, även när de formellt sett är avstängda, för att analysera användarnas känslomässiga läge för att kunna anpassa sina annonser till det.
Ja, det kan man ju ha åsikter om, men lycka till, säger jag bara. Vadå, en glad mun, eller?
Ja, det här kan bli hur lustigt som helst. När vi pratar om Big Facebook här och Big Data och sociala nätverk, så är det då en naturlig övergång till en annan sak, nämligen en av Pirate Bay-grundarna, Peter Sunde, är på turné och har en rätt dyster bild av internets frihet och informationens frihet.
Just det, han talar på lite olika konferenser.
Precis. Och TNW gjorde en sammanfattning av vad han sa nyligen i Budapest. Och då fritt översatt så säger han att när internet skapades eller föddes, så var det en vacker och idealistisk och jämlik plats. Men världen suger och vi har hela tiden ju gjort allting mer och mer centraliserat. Flyttat makten iväg från användarna och lämnat över den till de stora företagen. Och det värsta är att vi kan inte fixa det här. Vi kan bara försöka göra det mindre förfärligt.
Mm.
Och det var ju en dyster utblick. Vi kan ju kommentera det lite grann. Men först så kan vi lyssna på någon annan som kommenterar detta. Nämligen vem då?
Ja. Jag pratade nämligen med Danny O'Brien som är International Director på EFF, alltså Electronic Frontier Foundation i USA. Jag talade med honom under Republika-konferensen här i Berlin i maj 2017. Och då nämnde han Peter Sunde, så vi kan klippa in ett litet klipp här.
You know, I've seen a wave of people in the last few months, including notable Swedes, saying, you know, I've given up. The world is my utopian dreams of the internet or technology have been so disappointed that I don't have the energy anymore.
Which Swedes said that?
I Peter Sunder in like a fairly, and you know, I think that's, for one thing, I don't think that is necessarily going to be the case, right? Like, there's an expression where you say you give up and then like you recharge and you go back in. But there are cycles to this, and like, you know, incremental improvement and change is still change, and it still needs people to fight for it. Very recently, we still have cases against the NSA in the United States. We've been fighting them since way before Snowden. We've been fighting since 2006. And recently, under the Trump administration, they put through a change in rules, which means that a huge part of the trench of data that the U.S. government searches and seizes, they've decided not to use. This is the data that's about people. Now, I can hedge that improvement with all kinds of things, most notably to this audience. It's not about non-U.S. persons. It's only about U.S. citizens or people resident in the United States. There's still huge amounts of other bits of data that are being collected. But if you told even the most optimistic sort of advocate for reforming mass surveillance that the NSA or the U.S. intelligence services would voluntarily undo some of the data collection they were going to do, that would be amazing just a few years ago. I know a lot of people here have said to me, you know, I lost hope when the Snowden revelations came out. And I can totally understand that, but to be honest, for those of us who have been fighting for this for decades, that moment was a moment of hope, because you suddenly, everybody in the world knew what we suspected and been warning people for ages, and that's a moment where change comes about.
Ja, och nu pratade ju Danny O'Brien främst om hur regeringar förstör internet, och Peter Sunde menade väl mer att det är regeringar som har makten att rädda internet genom att, alltså Peter Sunde är ju socialist och han vill ju att regeringar ska sätta upp tydliga regler för Facebook med flera.
Ja, tydliga regler behöver man ju inte vara socialist för att vilja ha. Jag är för få men tydliga regler som gäller lika både på nätet och
i verkliga
världen.
Jag vet inte exakt vad han vill.
Men det stämmer att han är ju ofta mer kritisk till företagen, till staten. Och det finns ju olika aktivister. Jag menar, själv är jag då kanske mest oroad för vad staten har för sig när det gäller internet. Men det ligger naturligtvis väldigt mycket i vad han säger om hur makten över oss och våra liv överförs i ett fåtal händer, till exempel Facebooks. Och där finns en annan intressant länk faktiskt på bloggen hacks.femjuli.org som handlar om en rapport från Cracked Labs som handlar om private sector big brotherism, alltså storebror i den privata sektorn, där man har sammanställt så gott det går vad företag kan tänkas veta om oss, och den är läsvärd. Jag rekommenderar er att gå till bloggen för att hitta länken, och jag antar att Carl kommer att lägga upp den i show notesen här också.
Nej, jag brukar inte göra det nu mer, utan jag tycker man får gå till din
blogg.
Man
får gå till min blogg, det tycker
eller så
jag,
får man googla.
Det tycker jag är utmärkt. Mm.
Men jag tycker vi kan citera lite mer av det som Peter Sunde säger här till The Next Web, alltså webbsajten han har pratat med då efter den här konferensen, som tydligen var vad heter den? Brain Bar Budapest. En techfestival. Jo, han säger då till exempel everything has gone wrong. That's the thing. It's not about what will happen in the future. It's about what's going on right now. We have centralized all of our data to a guy called Mark Zuckerberg, who's basically the biggest dictator in the world, as he wasn't elected by anyone. Trump is basically in control over this data that Zuckerberg has. So I think we're already there. Alltså han får alltid frågor om hur skulle en dystopisk framtid kunna se ut, och hans poäng är att ja, men vi är redan där. Ja, vad tycker du själv, Hax?
Det är helt klart så att man ska vara svårt oroad över hur mycket information som big data och de sociala nätverken samlar på sig idag. Absolut. Och den här kan missbrukas. Och så mycket så känslig personlig information som dessutom då är i privata händer, där det egentligen inte finns någon demokratisk insyn, och det hela sker utanför de normala samhällsreglerna. Det är naturligtvis allvarligt och farligt. Det kan missbrukas, så vi vet inte om de människor som äger de här företagen, vilka syften de har, och vi vet inte vilka syften morgondagens ägare av de här företagen kommer att ha. Så naturligtvis så är det oerhört allvarligt. Men jag är fortfarande mer nervös när det gäller staten. Jag menar, i slutändan vad det handlar om, Facebook och Google, de vill tjäna pengar. De vill lura på oss annonser, de vill lura in oss i affärer. Medan staten faktiskt, liksom, den kan inte döda oss, eller jag får säga. Staten har en annan agenda och har en mycket tyngre arsenal att sätta in mot människor. Och det riktigt farliga, det uppstår naturligtvis när man får en symbios mellan statens övervakning och de privata nätverken. Och det tror jag att vi redan har, därför att väldigt mycket data, i vart fall som underlag för annonsering och sånt här, om oss från Google och Facebook etc. finns ju att köpa. Om staten köper denna information och sen slår ihop den med annan information som staten har om oss i sina register, då får man en väldigt heltäckande bild. Mm. Så ja, det är helt klart ett tvåfrontskrig här. Och även om jag tycker att Sundre ibland har en överdrivet mörk syn på företagande och fritt företagande, så tror jag det är en bra sak att vi för kriget på olika fronter. Att han gör sin grej, och sen så är vi några andra som mer pratar om riskerna med statens övervakning.
Men det är intressant att du tar upp den här skillnaden mellan företag och staten, för att du kanske minns att vi pratade om Mark Zuckerbergs öppna brev till mänskligheten så att säga för några månader sedan kanske. Och där var det ju tydligt att Facebook har ambitionerna att vara en del av samhället på ett helt annat sätt. Och det visar väl den här naturkatastrofshjälpen initiativ.
Det var förmodligen sånt de syftade på.
Men jag skulle säga så här, så du tycker att staten är värst. Peter Sunde tycker att företagen är värst. Och jag skulle säga att jag tycker nog att människan är värst. För att anledningen till att Facebook har blivit så stora och att vi har hela den här centraliseringen är för att, ja, jag tror att det är mänskligt. Folk var kanske inte så intresserade av det här vackra, fina internet som Peter Sunde beskrev att vi hade i början, utan vanliga människor vill ha Facebook.
Ja, alltså för folk är väl dåligt intresserade av integritetsövervakningsfrågor i största allmänhet. Vilket jag tycker naturligt leder oss in mot vår sista punkt här för idag.
Får jag bara säga en sak till som Peter Sunde sa. Ja. Han jämförde nämligen big data med big tobacco. Och menade att precis som man under flera decennier lät de stora tobaksföretagen annonsera och sälja sina produkter väldigt billigt. Ja, sen så när regeringar till slut gick in och satte höga skatter och ville förbjuda cigarettrökning, då var alla redan fast. Och där menade han att, ja, på samma sätt är vi ju alla redan fast i Facebook nu.
När vi inser att det är farligt kan vi inte sluta.
Precis, är inte det en ganska rolig liknelse?
Ja, men det är en rätt kul mental bild. Men alltså folk är ju påfallande ointresserade ofta. Jag skrev en rant om det här på bloggen igår. Och ja, om man säger att vi har en linje, jag tror jag har tagit det här exemplet förut, men det förtjänar att upprepas där, för det är ett mycket pedagogiskt exempel. En linje, 0 i ena ändan, 100 i andra ändan, 0 är ingen övervakning och total anarki, 100 är total kontroll och övervakning av allt, överallt, alla överallt hela tiden. Så är frågan, var på den här linjen befinner vi oss? Åt vilket håll rör vi oss? När börjar det bli farligt? Jag råkar faktiskt i ett Twitter-gräl häromdagen med någon snubbe på NOA, alltså polisens nationella operativa center, som klagade över att de inte fick datalagra, och så hamnade vi i en liten diskussion om mänskliga rättigheter. Och då tog jag upp det här med 0-100 skadan, varvid han förklarade att han tänkte inte diskutera längre med mig.
Mm. Det är alltså ett bra argument, för att man... Ja, motståndarna måste formulera sig.
Ja, precis.
Var går gränsen?
Ja, och alltså det är ju som så att beslutsfattarna, lagstiftarna, har ju inte ens funderat och tänkt efter. De har inget helikopterperspektiv på det här. De har inte utvärderat den övervakning som vi redan har infört. De rusar bara vidare och efter varje terrorangrepp så blir det mer och mer övervakning, trots att det nu visar sig det vi har sagt hela tiden när det gäller terrorangreppen, att väldigt många av dem, de absolut flesta nästan alltid, så är det som så att gärningsmännen har varit kända av myndigheterna redan tidigare. Så naturligtvis vore det då bättre att fokusera övervakning på människor som man vet är farliga, istället för att snoka i alla människors rätt till privatliv och rätt att bli lämnade ensamma.
Ja, det är klart. Men den här linjen då från 0 till 100, ingen övervakning och övervakning av allting hela tiden. Jag förstår ju att det är ett pedagogiskt exempel, men befinner vi oss inte redan på en punkt som är oacceptabel egentligen?
Jag vet inte, jag tror det. Jag ställde frågan igår på bloggen, när börjar det bli farligt? Ska vi säga nej? Ska vi säga stopp? Kan vi säga stopp? Ja. Är det för sent att säga stopp? Diskutera. Mm.
Ja, vi får väl lämna lyssnarna med det i så fall då.
Ja, och jag tycker att medborgarna faktiskt måste ta och värna lite mer om sina mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter, eftersom de här fri- och rättigheterna är det regelverk som ska skydda oss från övergrepp från staten och från statens funktionärer. Och när staten går in och inskränker de regler som ska skydda oss från staten, då är det läge att säga stopp. Och det är medborgarna som måste göra det. Därför att staten kommer inte göra det. Politikerna kommer inte göra det. Politikerna står på andra sidan i den här frågan. Det är politikerna som inskränker våra fri- och rättigheter. Så därför, mina vänner, upp till kamp.
Ja, tack Hax. Och då hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Toodaloo.
Hej då.